det hållet. Och jag ska hälsa från alla i Home Church till er. Vi uppskattar er, vi är jätteglada att vara i samma kommun här. Vi har alltid känt oss välkomna och kunnat koppla ihop med er och verkligen upplevt oss välkomna in i kommunen. Och jag tror inte att det är självklart. Jag har fått privilegiet att umgås med Manuel i olika tider, olika mycket. Känns som en broder att connecta med, som tar det här med Jesus på allvar, som älskar Jesus. Och vi har alla möjliga samtal och diskussioner och sådär. Elin är också glad för att jag har hittat någon. Och min fru Elin, hon skulle ha varit här. Hon fick migrän nu på morgonen, så hon kommer väl kanske snart, hon har sovit. Men hej på er! Tack att jag får vara här idag. Det känns som ett privilegium att få dela Guds ord här idag. Jag känner igen många av er från olika sammanhang också. Skopan är ju en hel del av er. Så, om vi ställer oss upp nu så ska vi läsa ett långt bibelstycke. Psaltaren 51. Har vi den här bakom nu? Jag läser i Folkbibeln 2015. Och då läser vi för sångmästaren en psalm av David. När profeten Natan kom till honom sedan han hade gått in till Batseba. Gud var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från mina blodskulder, Gud, du min frälsningsgud. Så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar så ska min mun förkunna ditt lov. Slaktoffer gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana. Brännoffren tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Vi stannar där. Jag läser den här sista versen, de två sista en gång till. Slaktoffer gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana. Brännoffren tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Herre, vi går in nu i ditt ord. Vi ber att din ande ska ge liv åt ordet. Att ditt ande som det står om ordet ska vara det som skiljer ande och själ, märg och ben och blottar hjärtats uppsåt och tankar, Herre. Vi vill ge dig lov idag att verka i alla delar i vårt liv. Vi drar oss inte undan. Vi litar på att du, Gud, är den som vet bäst och kan bäst och har en god plan för var och en av oss och tillsammans, Herre. Därför så säger vi bara, ja, helige Ande, kom och undervisa. Kom och rör vid oss på djupet. Kom och gör ditt verk i oss idag. Amen. Varsågoda och sitt. Ja, vi kommer ju som vanligt i psalmerna rakt in i Davids hjärta, in i hans själsliv, in i hans nakna relation många gånger med Gud. Och just här så är det ju kontexten att han är i djup syndanöd, därför att han har precis blivit avslöjad med en stor synd. Ni känner till berättelsen om Uria och Urias fru Batseba, som var så vacker och som David tittade på och ville ha. Och det slutade så illa så att han såg till att Batsebas man blev dödad. Och Nathan kommer och berättar om en rik man och en fattig man. En rik man som hade många får i sin jord och en fattig man som hade en. Och den här rika mannen skulle ha fest, och då tog han den här ena lammet som den fattiga hade. Vad tycker vi ska göra åt det, David? Den mannen måste dö, säger David. Det är du. Ja, det är jag. Han dömde sig själv till döden. Och det är i det läget som vi läser den här psalmen. Att David, han är i en djup syndanöd. Han är i en dödsnöd. Han är livrädd. Han har förlorat. Han har brutit relationen med Gud, kommer vi att läsa om. Han är livrädd att har du tagit en helig ande ifrån mig? Han är i ett desperat situation, kan man säga. Och desperat kan vara ett jättebra läge att vara i. Det kan hända mycket bra när man är desperat. Det börjar med att han... Om vi följer den här versen ner lite grann. Vi ska inte gå vers för vers sådär i varje detalj. Men något som David gör här nu är att han börjar proklamera hurdan Gud är. Och vem Gud är. Han känner Gud. Han har vandrat med Gud. Han har sjungit med Gud. Han har blivit räddad av Gud. Han har på något sätt förstått hurdan och vem Gud är. Och nu är han desperat. Han kommer inte med en lång förklaring. Han kommer inte med ursäkter. Utan han säger bara, Gud, var mig nådig enligt din godhet. Enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Han liksom börjar, det här hoppas han på. Mitt enda hopp är just det här som jag känner till om Gud. Och han utgjuter sitt hjärta, erkänner sin synd, sin svaghet. Han säger, utplåna mina överträdelser. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. Jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Han har nåden att se sin synd. Han förstår hur illa det är. Han försöker inte gömma den. Jag har min synd inför mig. Jag är tillräckligt ärlig, Gud, för att se den. Det kanske inte är så svårt när man just har mördat någon. Han gör klart också vem han har syndat mot. Det är mot dig, Gud, jag har syndat. Man kan ju tycka att, men är det inte mot Uria och Batseba han har syndat? Ja, det har han, såklart. Men han har först och främst syndat mot Gud. Tycker så här, men bryr sig Gud inte om Uria och Batseba? Jo, det gör han mest av alla. Just därför har David syndat mot Gud. Vi bara går en snabb liten översikt här just nu. Han säger också att med skuld är jag född. Med synd blev jag till i min moders liv. Han förstår att det var inte en tillfällighet att han syndade. Oj, jag råkade snubbla. Jag har gått på en rak väg hela mitt liv och nu råkar jag snubbla. Det kan inte vara någon fara. Nej, han förstår att det här är ett djupare problem i honom. Det har med hans innersta, med hjärtat att göra. Jag är född i synd, säger han. Det är hans utgångsläge. Och det är mot dig, Gud. Och han förstår när han säger: rena mig med isop. Låt mig höra fröjd och glädje. Låt de ben som du har krossat få jubla. Utplåna min skuld. Skapa i mig ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig ande. Han förstår också att den som kan rädda mig just nu, det är inte jag. I det här läget så kan inte jag bara bita ihop, rycka upp mig, snygga till mig lite grann. Utan om jag ska bli räddad i det här läget, så behöver Gud göra ett mirakel. Han behöver göra det. Han behöver göra någonting övernaturligt som han kan göra. Och så landar vi ner i det som är huvudordet idag. Slaktoffer glädjer dig inte. Annars skulle jag ge dig det. Han var rik, han kunde bränt upp varenda tjur i Israel om han ville. Inför Gud. Och tycka att det betalade priset för den här synden. Brännoffer vill du inte ha. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta. Föraktar du inte Gud. Så, det här var liksom lite bara från överperspektivet. Se var vi är någonstans. Så varför vill Gud då inte ha slaktoffer och brännoffer? Det var ju han som kom på idén med tempel och med dagliga och årliga offer. Ja, det är för att han alltid vill ha någonting annat först. Han vill inte ha en död ritual. Han vill ha inte ritual utan relation. Han är alltid ute efter människans hjärta. Det ser vi om och om och om igen. Gud ser inte till det yttre. Han ser rakt in i det inre. Och han vill att vi ska se det tillsammans med honom. Den yttre handlingen skulle liksom gå ihop med det inre. Det är inte värt att stå där och tro att tjurarna löser saken. Han vill ha en inre rening samtidigt. Jag tror Gud hellre vill ha naken smuts än en snygg putsad yta. Gud tål mer av naken smuts, om det finns sån, än vad han tål en snygg yta. Det ser vi ju när Jesus skäller ut fariseerna. Ni vitkalkade gravar. Ni är snygga på ytan. Gud jobbar inifrån och ut. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Skapa i mig ett rent hjärta, en frimodig ande. Är det någon här som har tagit emot ett rent hjärta och en frimodig ande? Det är Guds verk. Det är han som har gjort det i oss. Han har gett oss ett rent hjärta. Jag hade ett samtal, det har varit lite så här dramatiskt hemma hos mig på sista tiden. Vi har alltid haft ungdomar som bor hos oss. Det har varit äkta spektakulärt i helgen. Och då pratade jag med en annan kompis till mig som har vandrat med. Ja, han gjorde allt möjligt. Kriminellt och dumt och sånt där. under en period i sitt liv. Och han sa, jag hade inget samvete till slut. Jag frågade liksom, hur började det här? Det började, sa han, med att jag stal från min mamma. Och sen från min moster och sen från det. Och så när de frågade vad som hade hänt, då ljög jag. Så jag lärde mig att ljuga. Och där någonstans så vandrade jag in i att jag förlorade mitt samvete. Jag kunde göra nästan vad som helst utan att bry mig. Och sen så fick han ett möte med Gud. Ingen ville ha honom längre, så han liksom sov hos lite kompisar här och så satt han på en dator och stötte han på David Wilkerson, om ni känner till Korset och stiletten, och han predikade och där och då så bara boom, så mötte han Gud. Och så han sa, dagen efter hade jag ett samvete. Han hade fått precis en frimodig ande och ett rent hjärta. Han kunde inte fortsätta med det som han höll på med. En övernaturlig ingripande. Men den här insikten, den räddar ju livet på David. Han gör liksom anspråk på Gud på ett sätt där djup möter djup. Han ger Gud tillgång till hela sig. Det som behöver fixas, det behöver fixas. Ytligheten är ett, så att säga, ett hot hela tiden bland oss. Jag ska komma in på varför. Men jag kan ge ett exempel på hur det kan vara. Om ni känner till något som heter Celebrate Discovery. Nej, förlåt. Celebrate Recovery. Här kommer nog på en hel del discovery där också. Det här är ju ett koncept som helt och hållet egentligen bygger på anonyma alkoholister. Men man har tagit alla de kristna delarna på allvar igen, kan man säga. Gjort det helt kristet. Det här är ett koncept som föddes i ett Saddleback Church. Och Rick Warren heter pastorn där. Och han mötte en man som precis hade blivit frälst och började gå i församlingen där. Och sen försvann han. Så han blev liksom, var är den här nya killen? Och så han nosade rätt på honom där och frågade honom, varför kommer du inte? Nej, men du vet, jag har en grupp redan. Ja, vad är det? Nej, men jag går på anonyma alkoholister. Det känns mycket ärligare där. Och det där blev som ett sting i hjärtat på Rick Warren. Så då startade han just de här Celebrate Recovery grupperna. Och de här grupperna är en plats där du är helt ärlig med allt som pågår i ditt liv. De grupperna är de som, det är den största vägen in i hans församling. Hans församling började med två. Och nu är den väl en, jag vet inte, 40-50 000 eller något sånt där. Men det som där flest människor kommer in i kyrkan, det är genom de här nakna, ärliga grupperna. Yta sitter ofta ihop med rädsla. Det är vårt beskydd. Om ni bara visste hur det såg ut på insidan, men det vet ni inte. Jag sätter upp min snygga yta. Och jag tror att det riskerar att bli en religiöst Instagram-liv om vi inte ser upp. Snygga på ytan men tomma. Väldigt tråkigt med yta, eller hur? Det är liksom, det är inte liv. Det ger ingenting. Folk tröttnar väldigt snabbt på det. Varför vill Gud ha en förkrossad ande? Varför föraktar han inte ett förkrossat och bedrövat hjärta? För han är inte på jakt efter det perfekta. Han är på jakt efter att tillsammans med oss vara i sanningen. Det är inte för att vi ska förstå hur dåliga vi är som vi ska gå runt och ha ett förkrossat ande och bedrövat hjärta. Det här är inte egentligen en emotionell sak. Det här är inte för att Gud ska säga så här, men ni kan alltid lite bättre. Du kan alltid lite till. Du duger snart kanske någon gång i framtiden. Det är inte det handlar om. Det här handlar om någonting mycket, mycket, mycket djupare. Kanske det djupaste i människans situation. Vi måste komma ihåg att när Gud gör någonting så är det det godaste som finns. Alltid när vi läser Bibeln måste vi komma ihåg att när Gud, så som han presenterar någonting, så som han vill ha det, det är det bästa, det godaste, det mest kärleksfulla. Och värt att titta på. Men det som har med ett förkrossat och bedrövat hjärta att göra, det har med grundsynden att göra. Absoluta ursynden. Vi kan gå till första Mosebok 3 och 5. Ni behöver inte slå upp det. Utan, men Gud vet att den dag ni äter av den frukten kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg trädet, att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på de båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken. Vad hände egentligen här i den här situationen? Det låter väl inte dåligt att få kunskap om ont och gott. Men vad som hände var att människan bytte källa till liv. Man avsatte Gud som Gud. Den enda som kan vara Gud är Gud. Han är självaste källan till allt liv, till allt gott, till all kärlek, till all renhet, till allt det som är liv. Finns bara en källa och det är Gud. Och i det här ögonblicket så sa människan, när jag är Gud. Jag är Gud. Jag tänker vara Gud. Jag tänker veta allt. Det kommer bero på mig. Det kommer vara min visdom. Det kommer vara min förmåga. Och därmed så blev vi döda på evigt liv. Och det är den situationen som egentligen David är i här. När han förstår att ett förkrossat ande, jag kan inte vara kvar där jag själv är Herren över min synd. Det som händer när vi tar emot det som Jesus fullbordar på korset, det är att han återställer allting. Han återställer det till den rätta ordningen. Gud är Gud. Det är därför vi börjar med att prisa Herren tillsammans. För att Gud är Gud. Alla dagar. Alltid är Gud Gud. I alla livets omständigheter är Gud Gud. Han är alltid värd att upphöjas och prisas och tillbes. Det är en sån underbar kalibrering av hjärtat när vi prisar Herren. Jag tror säkert att du har stått någon gång när livet har varit bedrövligt. När du har lidit, det har hänt onda saker i ditt liv. Och så räcker du upp dina händer, din själ vill inte men din ande går med på det. Och så prisar du Herren. Det är starka tillfällen. Det är räddningen för ditt och mitt liv. När vi i vår stora nöd ändå säger, Gud du är god, du är alltid god. Då händer det saker i andevärlden. Och vägen öppnas upp, frälsningsvägen. Vi ser den tydligt. För vi anklagar inte Gud för ondska i våra liv. Eller hur? Det är så vi gör. Vi proklamerar vem han är. Precis som David gör i hela den här salmen. Vårt kött är kvar, har ni märkt det? Nu är det liksom, vi har fått en ny ande. Vi har fått Gud på plats i vårt liv. Han är Herren i vårt liv. Han leder oss. Men vi har ett kött kvar. Det här köttet, den gamla naturen, strävar efter kontroll. Vi vill inte vara beroende av någon. I köttet talar jag om nu. Vi kan hela tiden välja att vandra i anden. Och ibland så glider vi över i den gamla naturen. Och där vill vi inte vara beroende. Där vill vi gärna ha lite tillbedjan. Där vill vi ha kontrollen. Men det finns bara en som är helt självständig. Det är Gud. Det är bara Gud som är helt själv. Hans barn är aldrig självständiga. Guds barn är inte självständiga. Vi klarar mycket, vi kan vara kapabla, men i grunden så har vi en far. Och den här upproriskheten som ibland gör sig påmind, den kan, jag vet inte, ni har säkert alla känt den. Jag vill bestämma. Det ska bero på mig. Och jag ska helst ta äran för det också. Så här, vi har som en switch inom oss. Boom! Nej, nu vandrar jag i anden. Jättebra, då prisar Gud en stund. Säger, du är värd all ära. Förlåt mig Herre, jag omvänder mig. En förkrossad ande har kontakt med Gud. Den släpper in, dörren är öppen, den är inte stängd. Det står att en oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt. Så när vi har öppnat vårt hjärta, då har vår ande dialog med Guds ande. Vi gläntar på dörren. David, han kunde ha förklarat den här synden. Ja, men ni förstår, alltså jag har varit ute och krigat här nu i massor med år. Det är inte konstigt, jag är helt uttröttad. Ni förstår ju att det här hände då. Måste ni skicka ut mig i krig hela tiden? Han hade kunnat försvara sig. Varför han gjorde det här? Han hade kunnat förminska det. Ja, men vadå? En gång är ingen gång. Man mördar någon. Han hade kunnat skylt ifrån sig. Okej, då funkar inte alltid. Men. Han kunde hävda sin rätt. Jag är kung. Jag är kungen. Jag tar väl vilken kvinna jag vill. Ska jag inte ha några privilegier? Jag är ju kungen i landet. Vet ni hur mycket jobb det är? Han kunde målat upp en egen rättfärdighet. Så att säga, alltså jag känner att det är så bra, Gud. Hela landet vet det, hur jag har tjänat dig och lytt dig och vandrat på dina vägar och haft dig först i mitt liv här. Så en liten grej kan väl inte vara hela världen. Jag är rätt så rättfärdig ändå, hade han kunnat sagt till Gud. Och det gjorde han inte. Då hade han stängt sitt hjärta och hamnat i det här upproret mot Gud. Och varit på dödens väg. Det hade gått illa för David om han inte i desperation omvände sig, öppnade sitt hjärta, utgöt sitt hjärta och satte sitt hopp till Gud. Han förstod, du vill ha sanning i mitt innersta. Du lär mig vishet i mitt hjärtas djup. Du renar mig med isop och så vidare. Den här insikten räddar livet på David. Och han gjorde anspråk på Guds liv istället för sitt eget. Och varför är det här bra för oss att höra då? För att vi ska göra precis likadant. Det handlar inte om självspäkning. Det kommer vi ingenstans med. Om vi går och säger, jag är så dålig. Jag är så dum. Jag duger ingenting. Jag vet inte om det är synd, men jag skulle nästan kalla det synd. Att gå och göra så. Att säga så om sig själv. Eller tänka så om sig själv. Det är inte vad Gud säger nämligen om dig. Du är övermåttan underbart skapad. Han har gjort en plan för dig som är fantastisk i ditt liv. Han kallar sig på ditt liv. Han älskar dig så mycket. Han är nöjd med att han har skapat dig. Så det är inte det. Det är inte det det handlar om att ha ett förkrossat hjärta. Det handlar om att man har Man inser sitt behov av Gud. När man har vandrat ett tag med Gud. Ibland kan man inse. Det är inte automatiskt, kom jag på när jag sa det. Så börjar man förstå att på det här djupaste planet. Vem jag är. Vad jag kan vara. Det som har med Guds liv på djupet att göra. Jag bidrar med väldigt lite där. Man kan tycka nyfrälst. Kom på bibelskola. Allt var möjligt, tänkte jag. Allt är möjligt. Det låter ju andligt bra. Allt är möjligt för den som tror. Det var inte det. Det var inte det. Jag mötte på mig själv nämligen hela tiden. Allt var nog möjligt för Gud. Men jag märkte med tiden att allt var inte möjligt för mig. Jag snubblade, jag syndade, jag klantade mig, jag gjorde misstag, jag orkade inte. Och man inser på vägen hur mycket man behöver Gud. Hela tiden. Och man kan förstå också att i den här förkrosselsen så handlar det också om att vi förstår läget i världen. Vi tänker så här, ja men det är rätt så bra. Lite små problem här och var. Det är inte sanningen om världens situation. Det är inte sanningen. Sanningen är att mänskligheten håller på att gå förlorad. Att synden håller på att slå sönder hela världen. Att människor blir mördade till höger och vänster. Det är sanningen om läget just nu. Det kan vara, man kan bli förvirrad därför att samtidigt är hela jorden full av hans härlighet. Eller hur? Hela jorden är full av din härlighet. Så det är som två saker samtidigt. Men det är inte så att vi behöver en liten fix. Vi står i en situation där nöden behöver driva oss. Nöden gör, vi lever i en ständig omvändelse och låter Guds nöd drabba oss. Det är den vi lever i. Vi försöker inte hela tiden bara komma in i ett bekvämt liv. Utan vi försöker vara kvar med ett öppet hjärta. Där hans ande verkar. Med nåd och barmhärtighet. Då blir vi hjälpta. Och då kan vi också hjälpa världen. Om vi ska producera den här perfekta rättfärdigheten själva. Då blir vi väldigt upptagna med det. Och den bär ingen frukt. Egen rättfärdighet bär ingen god frukt. Den skapar yta och distans. Om vi rör oss i området där vi är perfekta. Om du och jag ska försöka vara perfekta. Det är ju ofta måttstocken. Vi hittar ett litet fel till. En liten fläck där. På oss själva. Och så koncentrerar vi all kraft på den. Tavlan så här. Oh, vilken vacker tavla. Men vad är det där? En prick. Tittar vi bara på pricken. Vi kan inte hålla på med det. Det är inte vårt uppdrag. Gud söker inte det perfekta. Han söker inte en perfekt församling. Han söker en ödmjuk församling med ett förkrossat hjärta. Med en ande som är öppen för honom. Hela tiden. Och vad som händer då är att det blir naknare. Det blir inte lika snyggt, men det blir mycket trevligare. Det blir sannare. Det kanske inte ens blir trevligare emellanåt, men det blir på riktigt. Och det behöver vara på riktigt. David förstod att det behövde vara på riktigt. Det här är ingenting som jag fixar till och visar upp en snygg yta. Då går jag under och lämnar Guds ande mig. Jag måste ha livet. Vi behöver också ha det. Jag menar, det betyder inte att man går runt och gråter hela tiden. Det är bra att gråta emellanåt. Jag tror vi behöver gråta emellanåt. Utan det handlar om att tempeldörren är öppen. När du ska släppa ut liv, då går det också att se, titta in. Det går inte både att ge ut liv och hålla den perfekta ytan samtidigt. Om vi vill dela liv med varandra, då kommer vi också se varandras svagheter, varandras synder, varandras kamper, varandras lidanden. Och det vill Gud. Vi tänker precis tvärtom ibland. Att nej. Nu måste vi ordna till, snygga till här. Ungefär som när man städar när det kommer gäster. Det måste vara snyggt idag. Vi går runt och tänker att det ska vara städat idag. Men då kommer inte livet heller att... Vi kommer inte heller att dela liv med varandra. Så det som den här psalmen kallar oss in i, det är ett naknare liv. Ett ärligare liv inför Gud. Inte där vi ger upp och säger, åh, vi är så dåliga. Jag är så dålig. Det är ingen idé, jag är så dålig. Nej, ett liv där vi säger, Gud, du är mitt hopp. Din närvaro, din kärlek, den överskyler en myckenhet av synd. Du, din ande, när den får verka, då blir de här problemen mindre problem. Då ordnar vi upp det här. Då kan vi välkomna människor fastän det är lite damm i hörnen i våra liv. Då kan vi ha en äkta, kärleksfull relation med varandra och med Gud. Och vet vad som händer då också? En liten bonus. Världen blir intresserad. Världen tittar och tänker så här. Vad är det med de här människorna? För är det någonting som världen inte gillar så är det fejk. Det gillar inte. Man känner av det direkt. Om det är liksom bara yta. Och det är tillräckligt mycket yta där ute. De är så trötta på yta. Människor är trötta på yta och tomhet. De vill också hellre ha naken smuts än en putsad yta. Men om de känner, vänta, här är det ju det är äkta här. Det är på riktigt. Då vill de vara med. En sån gemenskap vill de ha. Och då säger vi så här, välkommen in. Och det här, det är Jesus förresten. Det är han som älskar mig och dig. Så, avslutningsvis då. Människor, de kan förakta ett bedrövat hjärta, men det gör inte Gud. Gud upprättade David. Han förlöt honom hans synder. Konsekvenserna på det mänskliga planet försvann inte faktiskt. Han fick det kostade verkligen för David resten av hans liv, men han hade det viktigaste. Han hade pärlan i åken. Han hade livet med Gud bevarat. Han kunde fortsätta ett liv tillsammans med den helige ande. Och han kallades en man efter Guds hjärta. Så. Fader, det här får vara exemplet för oss. Hur vi också vill leva våra liv, Herre. Jag skulle faktiskt vilja be för dig när du sitter här nu. Så du kan bara säga amen till den här bönen om du välkomnar den liksom in i ditt liv. Herre, vi vill ha våra hjärtan öppna. Vi vill inte producera vår egen perfekta rättfärdighet som vi aldrig kommer att nå, Herre. Vi vill inte hålla på med det. Vi vill tro på din rättfärdighet som vi har tagit emot som en gåva. Vi vill lära känna den. Vi vill vandra i den. Vi vill räkna med dig att du skapar i oss ett villigt hjärta. Vi tackar dig för att du har fött vår ande på nytt. Att du bor i oss, Herre. All hjälp vi behöver finns tillgänglig hos dig. Därför drar vi oss inte undan, utan vi bekänner våra synder, vi bekänner vår svaghet. Vi vill också ha med dig i livets alla svårigheter, alla glädjeämnen, alla toppar och dalar. Vi vill ha dig ständigt. Vi vill bara leva ett liv, Herre. Vi vill inte dela upp oss på flera olika liv där vi ska spela olika skådespel och visa upp olika saker. Vi vill landa i dig, Herre, och veta vilka vi egentligen är. Bli trygga. Bli trygga också när det är svårt och jobbigt, Herre. Så vet vi att vi kan vara trygga. Och vi är lika frälsta de dagarna där allting går åt skogen, Herre. Du är lika mycket med oss. Du överger oss aldrig. Herre, vi vill bli en sån församling där människor kommer och säger och vill vara med oss, Herre. Inte för att det är perfekt, utan för att det är äkta och sant, Herre. Gör ditt verk, helige Ande. Om det finns områden som du just nu pekar på, som du säger, här kan du kan släppa taget om det här. Ge det här åt mig. Om det finns sår som behöver läkas, så bara släpper vi in det just nu, Herre. Vi vill inte kämpa själva. Ditt ok är milt, din börda är lätt, Herre. Vi kommer till dig med allt, alla våra behov. Precis som David gjorde. Och vi gör anspråk på den du är. För du är vår Gud. I Jesu namn. Amen.